Nåd være med dere, og frid fra Gud vår Fader og vår Herre Jesus Kristus. Amen. Dagens predikotekst er samme tekst som midsommardagens episteltekst, fast lite lengre. Det henter vi fra Apostlagjerningarnas 17. Kapitel, fra den 22. versen. Paulus ställde sig mitt på Areopagen och sa: Atenare, jag ser att ni på alla sätt är mycket religiösa. När jag gick omkring och studerade era gudabilder fann jag nämligen också ett altare med inskriften åt en okänd gud. Det ni tillber utan att känna, det förkunnar jag nu för er. Gud är den som har skapat världen och allt som finns i den. Han är herre över himmel och jord och bor inte i tempel gjorda av människohand. Han låter sig inte heller betjänas av människohänder som om han behövde något. Han som åt alla ger liv och anda och allt. Av en enda människa har han skapat alla människor och folk till att bo över hela jorden. Och han har fastställt bestämda tider och gränser inom vilka de ska bo. Det gjorde han för att de ska söka Gud och kanske kunna träva sig fram och finna honom, fast han inte är långt borta från någon enda av oss. För i honom är det vi lever och rör oss och är till, så som även några av era egna skaldar har sagt: vi är av hans släkt. Är vi nu av Guds släkt, bör vi inte tänka oss att det gudomliga liknar något av guld, silver eller sten, en bild som har kommit till av mänsklig konst och fantasi. Gud har länge haft överseende med okunnighetens tider, men nu befaller han alla människor överallt att omvända sig. Han har nämligen bestämt en dag då han ska döma världen med rättfärdighet genom en man som han har utsett. Och han har erbjudit tron åt alla genom att uppväcka honom från de döda. När de hörde Paulus tala om uppståndelse från de döda började några håna honom. Men andra sa: vi vill höra dig tala om det här igen. Med detta lämnade Paulus dem. Men några anslöt sig till honom och kom till tro. Bland dem var Dionysius, som var medlem av Areopagen, och en kvinna som hette Damaris, och några till. Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Dagens predikan. Det är en predikan om en predikan. Vad sägs om det? Dagens predikan. Det är nämligen om den predikan som Paulus hade för människorna i Aten. Aten var en stad som var full av avgudabilder. Och det här, det hade Paulus upptäckt när han hade vandrat omkring i staden. Det står också att det hade gjort honom upprörd. Så då kanske ni tänker att Paulus skulle inleda med att kritisera och skälla ut atenarna. Nej, istället så inleder Paulus på ett ganska diplomatiskt och finurligt sätt. Han säger: atenare, jag ser att ni på alla sätt är mycket religiösa. Han börjar med att hitta en anknytningspunkt och skapa ett förtroende. Han vill att de ska lyssna till det han ska säga, till det han ska säga i fortsättningen. Så då är det viktigt att skapa ett förtroende. Och han försöker hitta det lilla positiva som han kan hitta. Och fokusera på det. Människorna i Aten, de är ju trots allt religiösa. Det är ju alltid något. Sen fortsätter han med att berätta om hur han hade vandrat omkring i Aten. Om det han hade hittat där. Och det var ett altare. På altaret fanns inskriften åt en okänd gud. Åt en okänd gud. Låter inte det konstigt? Vi kan kanske bli lite förvånade över att människor kan tro att det finns en gud, fast utan att tro på Gud. Men det är faktiskt möjligt. I vår tid så kan folk uttrycka ungefär samma Samma sak som atenarna när de säger det finns mer mellan himmel och jord än vi anar. Eller det finns mer mellan himmel och jord än vi kan se. Så kan en del säga. Och det här med att människor kan förnimma Gud, det är något som Paulus talar om i Romarbrevets första kapitel. Där han säger, det man kan veta om Gud är uppenbart bland dem. Eftersom Gud har uppenbarat det för dem. Ända från världens skapelse syns och uppfattas hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomliga natur. Genom det verk som han har skapat. Alltså, själva skapelsen vittnar om att det måste finnas en Gud. I Hebreerbrevet så är författaren där inne på samma tanke. Där han säger, varje hus är byggt av någon. Men Gud är den som har byggt allt. Ja, varje tänkande människa måste väl medge att ett hus inte kan bygga sig själv. Alltså uppenbarar varje hus att det har funnits en intelligent varelse som har byggt huset. På samma sätt uppenbarar jorden att det finns någon som är intelligent som har skapat den. Ja, hela universum. Jorden och universum, det är ju trots allt mycket, mycket större och mer komplext än ett hus. Så att Paulus har hittat en inskrift i Aten där det står åt en okänd gud, det är alltså inte så förvånande. Även atenarna kunde förnimma att det måste finnas något mer mellan himmel och jord än vi kan se. Men det är skillnad på att tro att det finns en gud och att tro på Gud. Atenarna, de trodde att det fanns en gud eller flera. Men Gud var okänd för dem. Och det är inte så konstigt att deras kunskap om Gud var begränsad. För skapelsen kan ju trots allt bara ge en begränsad uppenbarelse om Gud. Liksom ett hus bara kan uppenbara vissa saker om den som har byggt huset. Men långt ifrån alla saker. På samma sätt uppenbarar skapelsen vissa saker om Gud, men inte allt. Till exempel uppenbarar naturen att Gud måste vara mycket klokare och mycket mäktigare än vad vi människor är. Så utifrån naturen kan vi förstå vissa saker om Gud, men, och det här är viktigt, vi kan inte lära känna frälsningen genom naturen. Naturen kan inte predika evangeliet om Jesus Kristus för oss. Och det är just därför det är så viktigt att vi sprider och förkunnar evangeliet. För om kristna inte delar evangeliet med andra, eller om kyrkor inte predikar evangeliet, hur ska då människor kunna bli frälsta? Det räcker inte med mäktiga naturupplevelser. Det räcker inte med insikten om att det finns en Gud. Nej, tron på frälsaren, Jesus Kristus, det är det enda som kan frälsa människor. Och därför förkunnade inte Paulus bara om Guds existens för människorna i Aten, utan också om Guds son. Han predikade mot slutet av sin predikan om en man som han har utsett. Och han har erbjudit tron åt alla genom att uppväcka honom från de döda. Det som är lite underligt här, det är att Paulus inte nämner Jesus vid namn, utan bara talar om honom och en man. Att Paulus inte nämner Jesu namn i den här predikan, det är ovanligt, för det brukade apostlarna göra. Det kan man säga i apostlagärningarna. Anledningen till det här, det kan helt enkelt ha varit att han hade tänkt göra det så småningom i predikan, mot slutet av sin predikan. Men han hann inte göra det, eftersom han blev avbruten. Det står nämligen att när atenarna hörde Paulus tala om uppståndelsen, så började de håna honom. Vi kan ju försöka föreställa oss situationen. Paulus står där framme inför jättemånga människor Och under sin predikan så börjar folk håna honom. De som egentligen ska lyssna till vad han har att säga, de börjar istället prata, eller kanske till och med skratta, ropa eller bua. Då blir det ju inte så lätt för Paulus att fortsätta och avsluta sin predikan och säga allt det som han hade tänkt att säga. Det är ju svårt att predika för någon som avbryter. Men man kan kanske fundera, varför har det samlat så mycket folk för att lyssna på Paulus? Varför är det så mycket, varför är det så mycket folk där i Aten, liksom mitt ut på en helt vanlig dag? Men det här var inte alls någonting konstigt i Aten, att det var många som var ute och lyssnade på vad andra hade att säga. Lukas, han som har skrivit apostlagärningarna, Lukas, han kommenterar om atenarna att de ägnade all sin tid åt att tala om och lyssna till det som var senaste nytt. Så de hade tid, verkade som, att lyssna på vad Paulus hade att säga. Och man kan säga att då var de ju också väldigt öppna för att lyssna till det som Paulus hade att säga. Eftersom de var egentligen öppna för att lyssna till vem som helst och om vad som helst, bara det var någonting nytt och spännande. Kanske man kan jämföra Aten med Twitter. Där pratar man och diskuterar man mycket om det som är senaste nytt. Så å ena sidan så var atenarna öppna för att lyssna till Paulus, men till slut så blev det för mycket för dem. Nämligen när Paulus började prata om Jesus och uppståndelsen. Nej, tack, det är bra nu Paulus. Det här var mycket intressant att höra på, men nu vill vi lyssna på någon annan. Kanske ungefär så. Staden Aten, den nämns inte senare i Bibeln. Den lyser med sin frånvaro i resten av apostlagärningarna och i breven. Man hör inte om någon församling i Aten i resten av Bibeln. Så det verkar helt enkelt inte som att Aten blev en stad där evangeliet hade någon vidare framgång. Åtminstone inte under apostlarnas tid, under Paulus tid. Och utifrån de reaktioner som Paulus fick efter sin predikan så förstår vi ju varför. Det var många som hånade honom. I Aten, eller bland greker rent allmänt, så var det många som sökte visdom, vishet. De ägnade som sagt mycket tid åt att prata och diskutera på torget. Och det fanns filosofer som tyckte om att prata och diskutera. Filosofer, människor som tycker sig vara visa och förståndiga. Men världens visdom, den är ingenting i jämförelse med Guds visdom och vishet. Paulus skriver till korintierna i det första brevet, och det kan nästan låta som att han tänker på atenarna när han skriver det här. Var är de visa? Var är de skriftlärda? Var är den här världens debattörer? Har inte Gud gjort den här världens visdom till dårskap? När världen inte genom sin visdom lärde känna Gud i hans vishet, beslöt Gud att genom den dårskap vi förkunnar frälsa dem som tror. Judarna begär tecken och grekerna söker vishet. Men vi predikar Kristus som korsfäst. För judarna en stötesten och för hedningarna en dårskap. Men för de kallade, både judar och greker, predikar vi Kristus som Guds kraft och Guds vishet. Så Paulus han jämför världens visdom med Guds vishet. Och poängen är att världens visdom egentligen inte är till så stor nytta i det eviga perspektivet. Om någon förkastar evangeliet när de får höra det, så är egentligen den visdom som de har, världens visdom, den är inte till någon nytta alls i det eviga perspektivet. Det är bara genom evangeliet, det som i världens ögon är dårskap, att Gud vill frälsa människor. Det är bara Guds dårskap som kan frälsa. Många i Aten avvisade Paulus. De hånade honom. Men Det betyder inte att alla i Aten avvisade honom. Nej, Lukas han berättar faktiskt att några atenare anslöt sig till honom och kom till tro. Han nämner till och med ett par namn. Dionysius och Damaris. Så det var några få som kom till tro. Som kristna och som församling och som kyrka så vill vi inget annat än att evangeliet ska ha stor framgång här i världen. Vi skulle önska att evangeliet har ännu större framgång än det har. Och kanske särskilt skulle vi vilja se det själva. Särskilt om vi gör ansträngningar med att försöka nå ut till människor så skulle vi vilja se resultat. Tydliga resultat. Imponerande resultat. Ja, helst så skulle vi nog vilja se en massomvändelse. Som den på pingstdagen i Jerusalem då tusentals människor kom till tro och blev döpta. Helst så vill vi att väldigt många människor kommer till tro samtidigt. Skulle inte det vara underbart om det hände hela tiden? Det blev ingen massomvändelse i Aten, utan det var bara några få som kom till tro. Hur ska vi tänka när sånt händer? Ska vi gå runt och vara deppade över att det inte är fler som kommer till tro? Eller ska vi glädjas åt att det faktiskt är någon som kommer till tro? Låt oss fokusera på glädjeämnet. Det är ett glädjeämne varje gång en människa kommer till tro. Även när det bara är några få som kommer till tro, som där i Aten, så är det ändå någonting stort som har hänt i Guds rike. Ja, Jesus sa att det blir stor glädje i himlen över en enda syndare som omvänder sig. Ja, det blev stor glädje i himlen när Dionysius och Damaris kom till tro. Och på samma sätt så är det ett glädjeämne varje gång vi samlas till gudstjänster. Även om vi kan tycka att det är lite ensamt och kämpigt att vara så få som vi är. Men vi får hitta glädjeämnet. Vi får glädjas åt att Gud faktiskt har gett oss tron och bevarar oss i tron. Och att vi får ha en gemenskap med honom och en gemenskap med varandra. En sak till som Paulus sa till atenarna. Han sa: det gjorde han för att de ska söka Gud och kanske kunde träva sig fram och finna honom, fast han inte är långt borta från någon enda av oss. Gud är inte långt borta från oss människor. Och det här säger Paulus till människor som ännu inte har kommit till tro. Alltså är Gud nära alla människor, både troende och otroende. Och det är för att Gud, han är ju närvarande överallt samtidigt, hela tiden. Eftersom Gud befinner sig överallt samtidigt så är han inte långt borta från någon människa. Gud är väldigt nära alla. Men det betyder inte att Gud har en gemenskap med alla. Bara de troende, bara kristna har en alldeles särskild gemenskap med Gud. Vi kristna har en gemenskap med Gud och en frid med Gud genom tron på Jesus. Gud förblir i oss och vi förblir i honom. Aposteln Johannes skriver om den här gemenskapen i sitt första brev i det fjärde kapitlet. Vi vet att vi förblir i honom och han i oss genom att han har gett oss av sin ande. Vi har sett och vittnar om att fadern har sänt sin son som världens frälsare. Om någon bekänner att Jesus är Guds son, förblir Gud i honom, och han själv förblir i Gud. En gemenskap. Gud förblir i oss, och vi i honom. Och den här gemenskapen med Gud, den får vi genom tron på hans son, Jesus Kristus. Genom evangeliet. Om honom som renar oss från all synd med sitt blod. Och han som har uppstått från de döda. Låt oss be. Kära Gud, hjälp oss att hitta glädjeämnen. Hjälp oss att glädjas åt när fler människor kommer till tro, även om det inte skulle vara så många. Och hjälp oss att glädjas åt att vi får ha en gemenskap med dig och en gemenskap med varandra. Amen.